God morgon.
Jag kommer tala om någonting som jag tror att de flesta av er har erfarenhet av. Och som jag själv också har erfarenhet av. Och temat för de här dagarna är ju att leva nära Jesus. Nära Jesus. Och jag tror att när vi lever med den frågan och funderar på vad det innebär, så upptäcker vi också det som kanske hindrar eller försvårar för oss att leva nära Jesus. Och för ungefär 10 år sedan så var jag på en retreat och så reflekterade jag över vad hindrar mig från att följa Jesus, att älska det han älskar och att leva nära honom. Och då kom jag fram till att en liten apparat som jag ägde grumlade min blick, hindrade min närvaro och försvårade min längtan om att leva inför Guds ansikte. Den lilla apparaten kallas ju då smartphone. Och vi behöver inte ha en handuppräckning, men jag skulle gissa att de flesta av er någon gång har vidrört en smartphone. Och jag skulle gissa att det finns några här inne som kanske till och med har den just nu på sig. Så med risk att bli det dåliga samvetet under det kommande dygnet, den här jobbiga påminnelsen om en som tänker annorlunda, så tänkte jag under den här förmiddagen dela några reflektioner kring det. För jag tror det är en fråga som vi behöver reflektera över vad den gör med oss, vad den gör med vår syn på Gud, skapelsen, varandra, vad det innebär att följa Jesus. För att ibland när vi talar om den kristna tron så har vi någon slags stuprörsförhållningssätt kring det kristna livet. Vi tänker att om vi ska ha med Gud att göra så behöver vi hitta ett riktigt bra stuprör där vi får ta emot Guds nåd, Guds välsignelser. Och lite beroende på vilket kyrkligt sammanhang som vi är i så är de olika. En del skulle kanske tala om bönen, en del om lovsången, någon om tungotalet, någon om bikten, någon om missionen. Och så hade vi kunnat fortsätta och ge exempel på det som vi kanske ser som ett stuprör där hittar jag det så får jag ta emot det Gud har för mig. Och där när jag själv reflekterat över vad det innebär att leva med Jesus så tror jag inte att Gud vill ge oss stuprör utan kanske snarare vill hjälpa oss att leva som det som skulle kunna beskrivas som jordbrukskristna. En del av er har säkert levt som lantbrukare eller jordbrukare eller gör det eller petar mycket i jorden ändå. Jag tänker att det räcker ju oftast då nästan med att titta ut för att se om det har fallit regn, om jorden är fuktig. Och tvekar man så kan man gräva lite och komma lite djupare så kommer man förr eller senare ändå komma till fuktig jord. Och bildspråksmässigt då så tänker jag att det är det som Gud bjuder in oss till. Att gå från att ha enstaka stuprör i vårt liv till att istället bli jordbrukskristna som vissa dagar bara genom vårt öga kan se att Guds nåd har fallit ännu en gång över mitt liv och över den här jorden. Jag kan känna en fuktig dag att Guds nåd omsluter mig. Jag kan gräva och få jordiga händer och märka att Guds nåd finns var än jag gräver och rör mig. Och när jag då för ungefär 10 år sedan reflekterade över vad som hjälpte mig att erfara Guds nåd i allt skapat och vad som grumlade min blick så kom jag fram till att det som hjälper mig är att vara närvarande och det som hindrar mig är att vara splittrad. Och den lilla apparaten som jag just då ägde bestämde mig för att göra mig av med. Och sen dess så har jag då försökt leva utan en knapptelefon och jag har överlevt fram tills denna dag. Men jag har också märkt hur det gör någonting med förhållningssättet till Gud, till mig själv och till min omgivning. Och sen har jag också vänner som älskar teknik. Jag har en som jag ibland möter som verkligen älskar teknik. Och när vi möts så kan det nästan finnas en barnslig glädje i hans ögon över den senaste appen han har upptäckt. Han har robotdammsugare som han tycker är så effektiv för han kan göra så mycket annat kul under tiden som den dammsuger hemmet. Han kan upptäcka matbud som briljerar i kokkonst. Och samtidigt när vi reflekterar tillsammans så märker vi båda att inget av det behöver hjälpa honom med det liv han faktiskt egentligen längtar efter. Även om tekniken som vi har numera fungerar ofta så mycket bättre än vi någonsin kan tänka oss. Det är ju märkligt, jag tycker fortfarande att det är märkligt att typ faxapparat fungerar. Men om man tänker på hur mycket teknik som fungerar och att det fungerar så kan man ju häpna. En del av er har säkert klockor som kan mäta nästan både syremättnad, puls och jag vet inte, välmående, blodsockernivåer och allt möjligt. Och det är ju förunderligt att det fungerar, att det finns. Men sen tror jag att vi, när vi funderar på det liv vi längtar efter att leva och de teknikapparater som omger oss, så märker vi att det kan finnas ett glapp i livet vi längtar efter och det tekniken erbjuder. Säg att jag längtar efter att dela mer gemenskap med familjen, att äta tillsammans. Om man då bor i en stad som är stor nog att ha sådana här matbud, så är det inte säkert att just ett matbud är det som hjälper oss. Utan det vi snarare behöver är kanske att laga mat tillsammans. Precis som den som tycker att det är stressigt med småbarnsåren och tänker att det är smidigt att kunna lyssna på en bok och hänga tvätt och klippa gräs samtidigt. Så man funderar på det jag kanske egentligen längtar efter är att bli bättre lyssnare till det mina barn eller det min partner säger till mig. Och då märker vi att det finns ett glapp mellan livet vi längtar efter och allt det tekniken erbjuder. Och ibland i vårt liv så tror jag att dåliga svar beror på att vi ställer dåliga frågor. Men om vi istället försöker hitta en fråga som är bättre, som är till mer hjälp för oss, så tror jag att vi kan överbrygga avståndet mellan tekniken och livet vi längtar efter. En fransk sociolog som heter Jacques Ellul, han skrev på 60-talet om teknik. Och det har ju hänt somligt i teknikutvecklingen sedan dess. Men han skrev att när en ny teknisk uppfinning kommer, då kan vi fundera på hur hör den här specifika lösningen ihop med det kommande gudsriket. Alltså när någon ny apparat utvecklas. Så istället för att fundera på om den fungerar, om den är effektiv, så får jag fundera på, hjälper den här tekniska lösningen mig närmare det kommande gudsriket? Och då tror jag att vi ibland när vi tänker på gudsriket så tänker vi på typ en projektor i gudstjänstlokalen och tänker, ja men det är ett bra sätt att visa bilder eller texter på, eller så tänker vi att det är smidigt med swish-apparater, så kan man liksom swisha till olika uppgifter också. Men jag tror att gudsriket hör ihop med så mycket mer än det. Lite det jag talade om i början, att låta gudsriket få vara den fuktiga jorden. Och i någon mån så är det också det Jesus talar om i Lukas evangeliet när han säger så här i det 4:e kapitlet och den 18:e versen. Herrens ande över mig, han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna nådens år från Herren. Och om det skulle vara min ingång i min reflektion över vilka tekniska lösningar som jag använder, så tänk att någonting skulle hända med mig. Hjälper den här apparaten att frigöra de fångna? Ger de förtryckta frihet? Ger det syn för de blinda? Eller leder det snarare till att jag exploaterar en annan medmänniska i ett annat land som genom dåliga arbetsvillkor får ett sämre liv? Eller gör den här apparaten mig blind för min omgivnings lidande och mer upptagen med mig själv? Gör den här appen mig mer kroppsupptagen och kroppsligt sjuk, eller gör den mig mer kroppsligt närvarande och mottagande? Och så hade man kunnat pröva då olika appar, olika lösningar, och nu för tiden finns det ju så jättemånga saker som man kan ha jättekul med det här. Och ta liksom en app i taget om man har en telefon med många appar. Och fundera på, oh, men hör den här appen just ihop med det kommande gudsriket? Eller är det snarare någonting annat som det förstärker? Och jag tror att om vi skulle fråga oss det, så skulle vi få rikare samtal i våra församlingsgemenskaper när vi talar om mobiltelefoner och talar om applikationer och tekniska lösningar. Så det skulle kunna vara en möjlig fråga. Hur hör det här ihop med det kommande gudsriket? En annan frågeställning skulle vi kunna få om vi lyssnar till jesuitgrundaren Ignatius av Loyola. Han skriver i det som brukar kallas för hans portalparagraf så här. Människan är skapad till att lovprisa, värda och tjäna vår Gud och Herre och därigenom rädda sin själ. De övriga tingen på jordens yta är skapade för människan och är till hjälp för henne att uppnå detta mål för vilket hon är skapad. Och detta följer att människan ska använda dem i den mån det hjälper henne att uppnå sitt mål och frigöra sig från dem i den mån det hindrar henne från detta. Så det Ignatius säger, om man ska försöka sammanfatta en väldigt mustig formulering, är ju att du och jag, vi skapade för att genom våra liv lovprisa Gud. Och så blir det en oerhörd generositet i det. Allt skapat kan omfamnas så länge det hjälper oss att göra just det. Att låta våra liv bli en lovsång till Gud. Och samtidigt finns det ett stort allvar. Att allt det som riskerar att hindra oss från att göra det, det behöver vi hitta ett nödvändigt avstånd från, kanske till och med avlägsna från vårt liv, för att vi istället ska kunna göra det Gud skapat oss till att göra, nämligen leva liv som lovprisar Gud. Och det skulle kunna vara Ignatius medskick till oss när vi reflekterar över den moderna tekniken. Frågan om det här hjälper mig att leva till Guds ära, eller om det hindrar eller försvårar för mig att leva till Guds ära. Och det tror jag att vi också genom att upptäcka det vi längtar efter enklare finner en väg framåt bland alla de alternativ som finns runt omkring oss. Och i någon mån är det också det som är Jesu förhållningssätt när det gäller den här typen av frågor. För jag tror att även om Bibelns författare inte framförallt kanske tänkte på sociala medier, så tror jag att det ändå finns väldigt mycket att lära av det som de beskriver att leva livet. Sen kan vi behöva hitta ett sätt att låta det få tolkas till vår tid. Men utifrån det Jesus säger när han sänder ut sina lärjungar för att just förkunna Guds riket, så tänker jag att det också finns en lärdom för oss. Sammanhanget är något annat, men jag tänker att förhållningssättet ändå hjälper oss. I Matteus evangeliets 10:e kapitel så säger Jesus till de lärjungar som sänds ut för att då förkunna Guds riket. Och så gör han det med en intressant uppmaning. Han säger så här i den 5:e versen i det 10:e kapitlet. Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Och så kommer det förkunna och bota sjuka och så vidare. Så det man kan säga är att det Jesus gör är att först att klargöra målet. Han sänder ut dem för att då förkunna Guds riket. Och sen så är det intressant att han börjar med ett nej. Vad de inte ska göra. Jag tänker att vi gör ju oftast tvärtom, eller vi glömmer ofta bort nejet. Vi kan tänka på vilket församlingssammanhang som helst. Man kanske säger att vi vill bedriva mission och sen så säger man allt man ska göra, men säger inte det man inte ska göra. Vilket gör att man ofta blir splittrad eller man känner sig dåligt samvete att man inte gör mer och man tänker att man borde göra mer och så vidare. Jag tänker att det är så också i vårt liv ofta att vi kanske upptäcker vad vi vill och sen så gör vi massor med ja-uppgifter. Men att någonting händer med oss när vi börjar med att klargöra det vi längtar efter. Det vi vill med vårt liv. Att låta det få vara vår ursprungsfråga som ger riktning för allt annat. Och det är uppenbart sen att missionen ändras ju. Den gäller ju också oss hedningar lyckligtvis. I annat fall hade vi inte suttit här i Falketorp idag. Utan uppdraget förändras och förnyas. Men till en början så säger Jesus, förkunna Guds rike. Och sen säger han ett nej. Gör inte det här. Och sen säger han ett ja. Gör däremot det här. Och då tänker jag att ni som äger en smartphone, ni vet ju säkert att det är lite lurigt med det där just med en smartphone. Man tänker kanske att man ska ta upp telefonen så ska man kolla ett matchresultat från fotbolls-VM. Men sen väl när man har slagit upp telefonen så inser man, just det, jag kan också svara på det här sms:et och sen så kanske jag blir nyfiken och kollar på hur vädret ska vara på eftermiddagen och sen så kom jag på att jag en gång när det var fint väder tog ett foto och så kollar jag på det fotot så kommer jag tänka på en kusin som har en granne så kollar jag upp den på Facebook och så plötsligt har jag suttit i 20-30 minuter och så undrar jag, vad hände nyss? Och så slutar det kanske alltid med kattklipp för en del av oss ändå. Och då tänker jag att det som vi berövats då är vårt nej. Vi kanske hade upptäckt vårt ja från början. Jag ska kolla vädret för eftermiddagen. Men sen så följs vi med i så mycket mer än vad vi ursprungligen hade tänkt. Och det tror jag att vi alla på olika sätt har erfarenhet av det. Hur tekniken kan förvrida och pervertera våra ursprungliga intentioner. Och i Bibeln så finns det också återkommande varningar för det. I Gamla testamentet så finns det två personer som på ett sätt skulle kunna bli symboler för den typen av förändring genom makten som omgav dem. Det är Josef och Daniel. Josef är ju sin pappas favoritson, han växer upp och så hamnar han av många olika anledningar till slut i Egypten. Och när han är där så handlar han av jättemånga olika anledningar till slut i Egyptens högsta maktelit. Det är ett oerhört intensivt, märkligt och föränderligt liv som Josef lever. Och i Första Moseboks 42 kapitel så står det en rätt märklig formulering. Och då har Josefs bröder sökt upp makten i Egypten för att vädja om mat för att överleva morgondagen. Och då står det i den 8:e versen så här. Och fast en Josef kände igen sina bröder kände de inte igen honom. Och det är ju svårt att veta exakt vad det berodde på, men jag kan inte låta bli att tänka på att det kanske är så att Josef på så sätt blivit oigenkännlig för sina bröder på grund av den makt som Egypten innebar för honom. Och så kan det ibland kanske vara för oss att vi möter en person som får en maktposition och sen så förändras den personen, kanske inte i det yttre men i alla fall i dess värderingar på ett sätt som gör dem oigenkännlig för oss. Det kan handla allt från kyrkliga företrädare eller politiska ledare eller företagsledare där man då möter en person kanske privat men när den är i sin yrkesprofession så blir den som oigenkännlig för en på ett ganska skrämmande och obehagligt sätt. Vi har inte haft möjlighet, i alla fall inte jag, att fråga Josef eller hans bröder vad som gjorde den här förvirringen, men om vi låter det få vara ett exempel på vad som händer med oss när en makt förvrider vår ursprungliga intention. Där vi kanske går in med en vilja att tjäna av gott uppsåt. Men efter ett tag förändras, förvanskas och i sämsta fall blir till oigenkännlig för omgivning. Så tänker jag också där ibland hur tekniken gör med våra ursprungliga intentioner. Vi kan gå in med en intention om att vilja göra gott, att vilja berätta om Jesus eller förkunna evangeliet eller ha kontakt med vänner. Men efter ett tag så märker vi att det snarare förvrider oss, förvanskar oss och gör oss till något annat än det vi egentligen vill. Och där kan Daniel ses som en exempel på en annan slags person. Han deporteras till Babylon och så lever han där, men till skillnad från Josef så verkar han inte bli förvanskad av makten. Vi vet inte exakt varför, men när vi läser hans livsöde så verkar han omge sig med vänner, alltså församlingsgemenskap på något sätt. Han verkar leva i regelbunden bön och han verkar ständigt ha ett behov av att ha ett visst avstånd till den babyloniska makten. Han vill inte bli fullt ett med den utan ha ett visst avstånd. Och det tror jag att vi när det gäller tekniska lösningar så gärna vill att det ska vara bra, att vi blir blinda för hur det egentligen påverkar oss. Så är det ju för de av oss som har haft en arbetsgivare någon gång, och framförallt om vi har haft en arbetsgivare som varit destruktiv på något sätt. Det behöver inte vara kanske att jag drabbas av chefens tarvliga kommentarer, men jag märker att en kollega gör det, men att istället för att protestera och säga någonting så väljer jag att vara tyst, för att om jag protesterar kan det ju hända att jag förlorar ett litet lönepåslag, jag kanske får sämre arbetsschema, jag kanske får också tarvliga kommentarer, eller i en klass kanske det handlar om rädsla för att inte få högt betyg eller att bli utanför eller att bli självtrakasserad. Och på ett liknande sätt tänker jag att det är med telefonen, att vi vill så gärna att den ska vara bra för att det finns så många bra lösningar för oss. Det är smidigt att kunna ha så mycket som är egentligen så många olika apparater i en och samma apparat, vilket gör att vi har bestämt oss nästan i förväg för att den här gör mig väl, vilket gör att vi får svårt att egentligen urskilja vad den gör med oss, för att jag har bestämt mig för att det ska vara bra på liknande sätt som en del kan göra hos en arbetsgivare. Ja, men jag vill att min arbetsgivare ska vara snäll för att jag vill ha högre lön och jag vill inte utsätta mig för att vara en besvärlig person på jobbet eller i skolan. Och där tror jag att vi kan behöva ett visst avstånd som i viss del av kyrkans tradition skulle kunna kallas för att vara indifferent, vilket är ett ord för att just kunna älska fritt utan tvång eller utan borden, utan att kärleken har på så sätt gjort mig fri att älska. Gunnel Wallqvist skriver inte om indifferent egentligen, men det berör vad det är att leva i ett, på ett indifferent sätt. Hon skriver så här: den verkliga friheten att vilja Guds vilja, frihet från jagets tyranni, lika väl som från yttre påbud. Lagen ska inte längre finnas utanför en själv eller som ett överjag. Den blir själva kärlekens krav i ens hjärta. Alltså, jag blir fri. Fri att älska, fri att ge. Inte för att jag måste, inte för att jag borde, inte för att jag får fördelar utifrån det, inte för att jag har dåligt samvete, utan för att jag vill det. Och ibland märker vi att vi kanske har någon annan drivkraft än att älska när det uppstår en liten besk eftersmak i vårt eget inre när vi gjort en god gärning. Säg att jag skulle bjuda någon av er på glass här ute och sen så tycker jag att det inte tackar tillräckligt mycket. Ja, men då tänker jag, då kanske jag inte var fri i min gåva till dig. Utan jag tänkte, du borde väl sagt lite mer tack och tackat kanske gärna ett par gånger till så jag verkligen förstått att du var tacksam. Och då tänker jag att du inte är fri, utan egentligen var någon slags transaktion. Jag ger en glass och du ger glädje och tacksamhet eller vad det nu är. Och en del av oss lever ju sådana relationer, antingen med att vi försöker tvinga våra barn till att vara tacksamma för oss när det egentligen handlar om att vi också då betalar för deras tacksamhet. Eller på andra sätt märker vi att vi inte fria i det vi ger utan bundna till det. Och då kan vi än en gång se på Jesus och be om nåden att i någon mån i alla fall låta en del av hans liv prägla vårt liv. I Johannesevangeliets 10:e kapitel så talar Jesus om sin egen död, att han ska ge sitt liv för vår och världens skull. Och då kan man spetsa öronen. Vad är det Gud själv kommer göra då? Jo, Jesus säger: ingen har tagit det, i den 18:e versen. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag tänker att det finns någon sån oerhörd befrielse i Jesu ord. Dels i vår relation till Gud. Vi har inte en Gud som vi har en tacksamhetsskuld till och som vi då måste kompensera med att vara tacksamma och glada och trevliga för att Gud ger sitt liv för att vi ska kunna göra så mycket tillbaka. Utan Gud ger på fullt allvar och i full frihet sitt liv för att vi ska få liv. Och så är det som att Gud packar bort och sen låter oss få göra vad vi vill av den gåvan. Men det finns inget tvång, det finns inget manipulerande, det finns inget hot, det finns inget krav på utbyte eller någonting. Utan det är en fullständig akt av kärlek i någon som är så pass fri att han till och med kan ge sitt liv som en gåva. För de flesta av oss är inte en sån utmaning på allvar. Det kan vara tillräckligt svårt att bjuda någon på glass på Falketorv för flera av oss utan att få liksom en liten gnagande känsla av bitterhet om inte någon är tacksam. Men att när vi funderar på det liv vi vill leva så tänker jag att det liv Gud har för oss är ett liv i frihetens tjänst, inte i bundenheten. Ett fritt liv, i kärlekens liv, där vi kan ge det vi vill som gåva. Och jag tror att när vi funderar på också det tekniska livet så hamnar vi så snabbt i borden. Borden är intressanta för de hjälper oss att upptäcka vem som vi bestämt ska vara en auktoritet i vårt liv eller vem som själv tagit på sig den uppgiften i vårt liv. Om ni tänker att ni borde vara tacksamma, ja, men då kan man fundera på vem har lärt mig det. Ja, men det kanske var mamma eller pappa som tjatade under hela uppväxten så fort jag fick något. Tacka nu och så skickades vi fram för att säga ett tack. Eller att vi hört en predikant eller förkunnare eller präst eller pastor som sagt att en kristen ska läsa Bibeln. Och så tänker jag när jag sitter hemma och funderar på vad jag ska göra. Ja, men jag borde nog läsa Bibeln. Och jag tror att borden snabbt blir till bördor för oss. Eftersmaken blir ganska unken. För man kan leva ett liv med borden och verka trevlig. Men i själva verket kanske man inte blivit fri att älska. Jag tror två frågor som hjälper oss snarare framåt är frågan, vill jag och kan jag? Ta då återigen det banala exemplet med glass. Nu kommer ni alla kanske bjuda mig på glass hela eftermiddagen här. Det är ingen kampanjtal för det. Men säg att jag då funderar på det. Vill jag bjuda den här personen på glass? Ja, men då kommer jag kanske fram till, ja, men det vill jag. Och sen så är jag helt övertygad om att våra ekonomiska förutsättningar ser jätteolika ut här i det här rummet. Så för en del av oss är det inte möjligt att kunna göra det för att det är för dyrt. Liksom, vi får inte ihop sommaren. Även om det en glass kanske inte är så mycket så blir det liksom ändå svårt. Så vet jag en del församlingssammanhang, folk som på riktigt inte har råd att betala sitt eget kyrkfika, även om det är 20 kronor, för att då kan man inte ta bussen hem igen, utan man får välja på att åka buss till kyrkan eller fika i kyrkan, men man åker då hellre buss fram och tillbaka än bara fikar. Och så kan det vara med andra områden i vårt liv. Att vi funderar på om vi vill och om vi kan. Säg då att jag skulle vilja ha en smartphone för att jag tycker att det är smidigt, det underlättar bankärenden, jag kan kolla på vädret ofta, kan kolla banken ofta och allt annat sånt där som är jättekul med en smartphone. Fota kan jag göra och jag kan göra olika saker. Och sen så kommer jag till frågan om jag kan det, och då kanske man inser som mig då, nej men det kan jag inte, jag är för svag och dålig karaktär och andra drag som gör att jag då inte vill jag ta det. Och en del kanske upptäcker, jo men det kan jag, men jag kanske inte kan ha den här sociala medien för den gör mig så kroppsupptagen. Jag tar bara del av kroppssjuka ideal egentligen som gör att jag blir ätstörd, jag hatar min egen kropp, jag tycker att jag är tjock, jag tycker att jag är ful. Vilket gör att jag, även om jag skulle vilja ha Snapchat då kanske, så kan jag inte ha det för att det är för svårt för mig. Jag blir för negativt påverkad. Och det är då som jag tror att vi också upptäcker att när vi prövar hur vi vill använda teknik och hur vi kan använda teknik, att vägarna kommer se olika ut för oss. För en del innebär det att man kanske har knapptelefoner, för någon att man har en smartphone, för en del att man har vissa typer av appar, för andra att man inte har dem. Och jag tror att det är just därför som vi behöver samtala med varandra om de här frågorna. För att vägen framåt, är övertygad om, ser olika ut för oss. Men genom att upptäcka vad jag vill, och då tänker jag att jag, om jag är kristen, funderar på hur det hör ihop med Guds riket och mitt sätt att lovprisa Gud. Och det andra, om jag kan, och det hör också ihop med Guds riket och hur jag kan lovprisa Gud. Så tror jag att jag enklare kan försöka upptäcka på vilket sätt som jag kan leva. Vilka tekniska lösningar som är möjliga för mig och vilka jag kan behöva avstå från. Och när jag gör det så bestämmer jag också för att välja ett annat slags liv. Istället för att enbart pröva saker om utifrån de fungerar eller om de är effektiva, så försöker jag fundera på hur hör de här ihop med Gud, det kristna livet och kärleken till Jesus. Och det innebär att jag plötsligt väljer att kanske skapa det här nödvändiga avståndet som gör att jag lite enklare kan pröva saker, fundera hur de påverkar mig och vad de gör med mig, istället för att bara åka till ett valfritt varuhus och tänka, men här finns en teknisk lösning på ett problem, jag väljer att ta den. Och det tänker jag att man kan ta jättemånga exempel. Ett sånt exempel skulle kunna vara användandet av GPS. Och det är klart att den underlättar mycket, men jag tänker att det är också någonting med vårt liv. Förut så var jag kanske bättre, var nödvändigt att vara en bättre lyssnare om någon skulle beskriva hur jag skulle hitta en badplats eller någonting annat. Att jag ska åka, så ska jag passera en stor gran på vänster sida, då kommer en liten avfart och där svänger jag ner och sen så går jag ner för en stig. Och en del av oss tycker kanske att det är en onödig förmåga att ha. Men kan också fundera på vad som händer med oss när vi tappar den förmågan. Det kanske gör mig till en sämre lyssnare. Det kanske gör mig lite mindre uppmärksam på min omgivning. Det kanske gör mig lite mer självupptagen, för att tänka att världen på riktigt utgår från mig, för den här blåa pricken säger att det är så som världen är beskaffad. Till och med om jag vänder mig så vänder sig kartan och pekar åt det håll som jag är vänd. Och jag tror att allt det här påverkar oss betydligt mer än vad vi kanske tror. För att det gör någonting med oss. Det påverkar oss, det förändrar oss. Och därmed så har det också med vår relation till Gud att göra. För det kristna livet handlar som sagt inte bara om de här stuprören, utan det handlar om hela livet. Och därför så behöver vi samtala om det tillsammans med varandra. Och när vi tänker på de här frågorna så tror jag att vi också kommer märka att vi misslyckas, att vi kanske försöker skapa ett avstånd men inte riktigt lyckas med det. Eller att vi bestämmer oss för att leva på ett annat sätt men ändå inte klarar av det. Och då tänker jag att de krypande barnen är våra förebilder. Det barn som håller på att lära sig att gå ställs ju varje gång det faller inför valet att ge upp eller fortsätta. Jag vet ju inte vad ni gjorde när ni var barn, men att döma av hur vi beter oss idag så bestämde sig de flesta av oss av någon anledning för att fortsätta pröva att gå. Det var ingen av oss som tänkte liksom när jag var något år gammal och bara, nej men det här funkar inte för mig. Det blir golvet jag tar liksom. Utan vi lyssnar till en intuitiv längtan om att det finns ett annat liv för oss. Och så tänker jag, det gäller också på riktigt ändå när det gäller då ett uppkopplat liv. Att vi kan så snabbt, tror jag, tryckas ner av de krafter som vill att vi ska vara bundna till tekniska lösningar. Och så faller vi ner igen och så tänker vi, det funkar ändå inte. Det är så svårt att leva utan den här tekniska lösningen för att det här. Men när det händer så tänker jag att vi, likt det krälande barnet, ställs inför valet. Vill jag ge upp och tänka att det är så här som livet är tänkt? Eller vill jag kanske lyssna till andens maning inom mig om att det finns ett annat slags liv? Och det vi kan vara säkra på är att Gud aldrig någonsin tröttnar på att resa oss igen och igen och igen och igen. Och vi ska nu få sjunga en sång om jag förstått det rätt. Och sen så ska det bli lite fika. Och jag ska skicka med en förslag på samtalsfråga. Man behöver inte, man kan prata om det. Det finns ju mycket annat som är kul. Men om man vill prata om någonting eller om man har brist på samtalsämne, då kan man ta den här. Vilken teknisk lösning är du mest tacksam för? Och varför? Och vilken teknisk lösning som du använder skulle du egentligen vilja sluta med? Och varför? Ni kommer inte behöva rapportera någonting till mig. Men samtal om det om ni vill. Och sen så kommer du fika. Och efter det så kommer jag dela några reflektioner till. Och sen så i slutet av det kommer det finnas möjlighet att komma med invändningar. Alltså. Det kan ni göra när vi fikar också. Men nu får vi sjunga en sång ihop.